Ja, god förmiddag på er. Fint att få fira gudstjänst och ett förtroende att få dela Guds ord med er idag. Vi har ju nyss firat påsk och jag tycker så här en vecka efter påsk att man fortfarande liksom surfar på den vågen lite grann. Att det är uppståndelse, det är ju uppståndelse, varje söndag firar vi ju liksom uppståndelse, men det är extra mycket så här snart efter påsk. Påsken är ju den största av våra högtider. Sen känns det kanske inte alltid så. Julen är kanske större för oss på det sättet att det finns mer liksom traditioner och sådär kopplat till det. Och frågar du ett barn så tror jag att de flesta barn tycker kanske att julen ändå är större. Då får man julklappar till exempel. Vore inte helt dumt egentligen att ge varandra gåvor också så här till påsk? Vet inte om någon skulle våga prova sätta det liksom i verket som en ny tradition. Jag tänker att påsken handlar om Guds stora gåva, eller hur? Guds stora gåva, att han har gett sitt liv till oss, skulle absolut kunna paras med att vi ger varandra gåvor, tänker jag. Jag ska prata en del om det här idag då, som Nina redan har introducerat, om gåvor och att ge. Jag ska säga någonting om att ge till Guds verk. Men jag tänkte börja i det som är Guds givande till oss. När man läser i Bibeln så ser man hur Gud gång på gång träder fram som den stora givaren. Att Gud ger liv åt sin skapelse. Gud ger människan sällskap, Gud ger välsignelser, han ger regn, han ger sol, han ger skörd och frukt. Han ger andliga gåvor, han ger vägledning och så vidare. Jakobsbrevet 1:17 sammanfattade där med orden att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader. Bibeln vill liksom lära oss att se på allt det som vi har som gåvor från Gud. Att Gud välsignar oss med sina gåvor och Gud gläder sig åt att ge. Och när Gud skulle visa sitt innersta väsen för den här världen, då gör han det inte i en brinnande buske eller i blixtar och dunder på Sinai berg, utan han gör det på det här korset som vi alldeles nyss har samlats kring då förra helgen. Alltså där får vi den tydligaste bilden av vem Gud är, Jesus när han hänger på korset. Därför vet vi vem Gud är, som vi sjöng i den här salmen. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus, och ännu mer så, den som har sett den korsfäste Kristus har lärt känna Gud. Det är vad Nya Testamentet säger. Och vad ser vi för en Gud på korset? Jo, vi ser en Gud som ger allt. Som ger allt han är och allt han har. Vi säger ju ibland att Gud är kärlek. Det är ju en formulering som också finns i Bibeln. Gud är kärlek. Men kärlek kan betyda ganska mycket i vår värld och i vår tid. Om vi skulle vara ännu mer precisa så skulle vi säga Gud är självutgivande kärlek. Gud är en kärlek som ger sig själv. Han är till sin natur den stora givaren. Det är vem Gud är. Och Bibeln säger ju att vi som människor är skapade till Guds avbild. Till den självutgivande Gudens avbild. Det betyder ju att vi är skapade för att ge. Att det är vad Gud har tänkt för oss. Gud välsignar oss med sina gåvor. Och vi får ta emot dem och vi får glädja oss över dem. Men mer än så, vi får också vara kanaler för Guds gåvor vidare till andra. Det är vad Gud har tänkt. I Apostlagärningarna 20 så finns ett intressant stycke som knyter an till detta. Vi läser Apostlagärningarna i vår hemgrupp, och faktiskt i torsdags så läste vi Apostlagärningarna 20, och då kom vi till det här. I Apostlagärningarna 20 så håller Paulus ett tal till de äldste i Efesos, uppmuntrar dem och stärker dem. Och då säger han bland annat det här, vers 34-35. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an de svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Det är saligare att ge än att få, så säger Jesus. Och det är en spännande grej med just det här Jesus-ordet, och det är att det inte finns återgivet i evangelierna. Det är ett av få sådana här Jesus-ord som vi inte har i evangelierna, utan som andra har liksom fått förmedla till oss. Och Paulus gör det här nu då. Så hade Paulus inte sagt detta i Apostlagärningarna, så hade vi inte vetat att Jesus hade sagt detta. Men nu har han det. Det är saligare att ge än att få. Det här ordet salig, det är ett gammalt ord. Vi använder det inte så mycket utanför kyrkans värld. Men det betyder ju lycklig eller välsignad, eller kanske båda de där två orden tillsammans. Du blir mer välsignad när du ger än när du får. Du blir lyckligare när du ger än när du får. Det är vad Jesus säger. Och om du har gett en gåva någon gång, och det har du ju, så vet du att Jesus har rätt. Man blir lyckligare. Och du kan se det här till och med på ett barn. Barn älskar ju att få ta emot presenter, men barn älskar också att ge. Jag ser det här på mina barn när jag får presenter av dem, att det är liksom, det hände för inte så länge sedan, att de liksom, man får en present och de står bredvid och det nästan spritter i kroppen av liksom, man är så spänd på att få se det öppnas, det som man vet att man har lagt där i. Varför är det så? Jo, för att vi är skapade såna. Vi är skapade som avbilder till honom som är den stora givaren. Det är därför som vi mår så bra av att ge. Och det här med att ge då, att vara generös, det är något som är applicerbart på en mängd områden i våra liv. Vi kan ge, som Nina också har varit inne på, vi kan ge vår tid. Vi kan dela av våra ägodelar, låta fler få del av dem. Vi kan vara generösa med våra talanger och våra kunskaper. Liksom bjuda på det vi kan. Och vi kan också ge av våra pengar. Och allt det där är viktigt, och allt det där är ett uttryck, tror jag, för att liksom leva i det här, det som Gud har tänkt, att vara givande. Men jag tänkte fokusera lite på det här med att ge av sina pengar. I Andra Korinthierbrevet kapitel 8 och 9 så håller Paulus ett långt kollekttal över två kapitel. Han vill motivera de kristna i Korint att vara med och ge till sina fattigare bröder och systrar i Jerusalem. Och då gör han bland annat den här kopplingen mellan Guds stora gåva, Jesus och den korsfäste Kristus, och våra gåvor. Han säger så här, Andra Korinthierbrevet 8:9. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Jesus som var rik. Vad var Jesus rik på? Ja, inte primärt på pengar, tänker jag. Men på Guds gemenskap. Jesus var rik på Guds gemenskap, men gör sig fattig för att vi skulle bli rika på detsamma. Alltså på korset så ropar Jesus: min Gud, varför har du övergivit mig? För att du och jag skulle få uppleva att Gud har inte övergivit mig. Eller hur? Han som var rik blev fattig för att göra oss rika. Och så tar Paulus det där som utgångspunkt för att säga att nu ska ert överflöd avhjälpa andras brist. Och så motiverar han de här i Korint att vara med och ge till sina bröder och systrar i Jerusalem. Ni kan följa Jesus genom att låta andra få del av era tillgångar. Att ge upp av sitt eget, att välsigna andra med det egna. Det är liksom att gå korsets väg. Det är ungefär det han säger. Då blir liksom påskbudskapet, det här om Guds stora gåva, blir liksom samtidigt då en uppmaning till oss att vara med och ge av Guds goda gåvor, ge vidare av dem till andra. En annan sak som slår en när man läser de här kapitlerna. Jag var en del i de kapitlerna när jag förberedde den här söndagen, andra Korinthierbrevet 8 och 9. En annan sak som slår den där, det är att när Paulus uppmuntrar församlingen att ge, då lyfter han fram givandet som någonting glädjefyllt. Han skriver så här om de församlingar som redan har hakat på det här, som redan har börjat samla in. Så säger han så här i början av kapitel 8: jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hoppats på. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Vad är det som ger en sån glädje i att få ge trots lidanden och svårigheter, som det står att de har här då? Och bland annat så tänker jag att det är det här att få vara med och göra ett avtryck i världen. De här som det står om här då i Makedonien. Alltså det här är ju enkla människor i hög grad. De är små, många av dem är slavar, de är fattiga, de lever ganska små liv på en plats, rör sig inte över stora områden så som Paulus gör, men de möter Jesus och så vidgas deras liv, och då vidgas också liksom visionen för deras liv. De kan få vara med och göra ett avtryck i den här världen. Och vilken glädje ger inte det? Att få göra skillnad. Och det där tänker jag, det är liksom viktigt för oss också. Att få tag på det. Vi är ju en församling som lever av att vi är många som ger. Vi bär det här tillsammans. Och glädjen i givandet kommer ju ur att vi faktiskt är med och gör skillnad. Att det spelar roll att vi finns och att vi samlas och att vi är församling. Jag tänker på sådana här saker. Som att människor ska få ställa sina frågor i alfagruppen. att tonåringarna ska få åka iväg på läger och göra erfarenheter och ta kliv i tron på Jesus. Att våra scouter ska få vara ute och ha skoj i naturen och också lära känna honom som har skapat allting. Att pojkar i Thailand ska slippa exploatering. Att människor på flykt i Sydamerika och Mellanöstern ska få hjälp och tak över huvudet. Att våra hårt trängda bröder och systrar i Karnataka ska kunna samlas till gudstjänst. Alltså det är sådana där saker som vi är med och ger till. Vi ger ju, när vi ger till Guds verk, vi ger ju inte till ett bankkonto i första hand. Eller till en budget. Eller en föreningsavgift. Vi ger till ett uppdrag. Till någonting som gör skillnad i den här världen. Och då finns det en översvallande glädje i det, tänker jag. Som vi kan liksom känna på samma sätt som de här i Makedonien kom och bönade och bad om att få vara med. Den här insamlingen till de fattiga i Jerusalem, den inleds faktiskt redan i första Korinthierbrevet. Där adresserar Paulus det första gången. Och där står det i slutet av det brevet ett par ganska handfasta råd hur det där ska gå till. Första Korinthierbrevet 16 och vers 1-2. Då skriver Paulus så här: när det gäller insamlingen till de heliga ska ni följa de anvisningar jag har gett församlingarna i Galatien. Dagen efter sabbaten ska var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer. Dagen efter sabbaten. Jag tänker att det där illustrerar att det är gott att vara planerad med sitt givande. Att ha tänkt till, att ha satt sig ner och funderat och samtalat och bett över hur mycket kan jag ge, eller vi? Och hur mycket kan vi avsätta? Risken blir ju annars, om vi överlåter åt slumpen att bestämma liksom vad det blir, att vårt givande påverkas av såna här saker som om vi råkar komma till kyrkan en söndag eller inte, om vi blir påminda om vårt givande eller inte. Sådär. Jag tror att vi gör väl i att, som Paulus uppmanar här, att tänka till, att vara planerad. Dagen efter sabbaten, det är också den första dagen i veckan. Det säger någonting om liksom att sätta det här först, inte bara se vad som blir kvar, utan att tänka, vad vill jag ska bli kvar, så att säga. Vad ser jag till att bli kvar? Vi ser också att Paulus uppmanar till ett regelbundet givande, han säger det. Var och en ska regelbundet lägga undan. Att ge återkommande, vecka efter vecka, månad efter månad. Det här att vara trogen över tid, det är ju en dygd i Bibeln, också på andra områden. Jag tänker att det gäller också givandet. Det är något gott och vackert i att överlåta sig till någonting och hålla fast vid det. Att planera och regelbundet ge till Guds verk, det har också en annan funktion. Det är ett effektivt sätt att göra motstånd mot den makt som Jesus kallar mammon. När Jesus talar om pengar, vilket han ju gör ganska återkommande, då använder han ofta det här begreppet mammon som namnet på den gud som pengar kan vara i våra liv. Och enligt Jesus så är mammon en makt att ta på allvar. För det är en makt som vill försvaga vår tillit till Gud, Så att vi istället för att sätta vårt hopp till Gud sätter vårt hopp till vårt bankkonto. Och vi vet hur lätt det där är att det blir så. Mammon vill att vi ska ha vår trygghet i välfyllda lador istället för hos Gud. Mammon är också en makt som vill liksom släcka vår konkreta kärlek till vår nästa genom att intala oss att våra pengar inte räcker för att delas med andra. Mammon har ingen glädje i generositet. Mammon vill självcentrering. Och därför är faktiskt det här med givandet och regelbundet givandet så viktigt. För det är liksom en praktik som i sin enkelhet faktiskt bjuder motstånd mot mammon. Att ge är liksom att vaka över sin själ så att den förblir hos Gud och inte tjänar en annan herre. När vi ger av våra pengar till Guds verk så förkunnar vi för oss själva, för andra och för hela andevärlden, om vi ska tro Jesus då, om mammon som en makt. Vi förkunnar att allt vi har är Guds, att vi lever av hans goda gåvor. När vi ger av våra pengar till Guds verk så förkunnar vi för oss själva, för andra och för hela andevärlden att vi vill sätta vår tillit till Gud och inte till någon annan. Att det är där vi vill ha vår förtröstan. Och att mammon inte ska få hålla oss fångna i vår självcentrering. Jag ska gå in för landning. Men jag understryker gärna det här. Att en sån här predikan, den är inte född ur en tom kassa. Det finns ett gott och generöst givande i den här församlingen. Och därför känns det enkelt att prata om det här. För jag vet att jag pratar till många som ger och som har upptäckt glädjen i att ge. Så det är inte det som motiverar det här, utan snarare där att jag tror att det är viktigt att då och då liksom sätta ord på det vi gör och varför gör vi det. Att ge har med vår gudslikhet att göra. Vi ger därför att Gud är sån. Gud är generös. Gud ger. Och därför att Gud har gett oss allt. Allt vi äger och har är hans. Hur mycket du ger, det är en sekundär fråga faktiskt i förhållande till den primära att ge. Liksom. Paulus understryker också det där i sitt brev till Korintierna. Han säger att var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. Det där är så viktigt. I Nya testamentet gäller inte lagens princip utan hjärtats princip. Vi ger inte för att en lag säger det utan för att våra hjärtan är gripna av Guds hjärta. Liksom. Vi ger för att våra hjärtan vill. Våra hjärtan vill sträcka oss mot att efterlikna Guds hjärta så att vi får formas efter hans sons bild. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig som är alla goda gåvors givare. Vi tackar dig för allt som vi får ta emot av dig. Och när vi börjar tänka på det så är det som att vi ser hur vi är överösta av goda gåvor på många av livets områden. Du förser och du ger på nytt och på nytt. Var dag får vi ta emot från dig. Herre, vi ber att vi skulle få leva med öppna händer som ser det vi får från dig. Som igenkänner det som gåvor. Hjälp oss att fortsätta vara tacksamma över det du ger. Att fortsätta vara öppna och i förundran över det du ger. Herre, vi ber att vi också skulle få bli kanaler för dina goda gåvor till andra. Du välsignar oss på olika sätt. Vi får ta emot olika saker. Vi äger och har olika, och vi har olika talanger och olika tid och olika kunskaper på olika sätt. Men Herre, det som vi har fått att förvalta, hjälp oss att förvalta det väl. Ber att du kommer med din vägledning för oss var och en, så att vi kan få, ja, kan få vara goda förvaltare över det som du har satt i våra händer. Ber för vår församling, för det vi förvaltar tillsammans. Hjälp oss att förvalta väl. Låt våra resurser och det vi har få tjäna ditt rike, Gud. Låt oss se att det vi gör är större än det vi ser på ytan av en lokal eller av en förening eller vad vi nu kan tänka. Att det här är så mycket större, det vi håller på med. Hjälp oss att generöst fortsätta ge in i ditt verk. Och ge oss din glädje i givandet. I Jesu namn. Amen.